Jag heter Kalle Engstrand.
Och jag heter Malin Rundblom.
Och vi sitter här idag med Louise Åhl som är biträdande jurist på Familjens Jurist. Precis. Välkommen!
Tack så mycket.
Ska kanske du säga, men vi sitter här nämligen.
Ja, men det är jätteroligt att få vara med, men att ni är här, det är jätteroligt.
Ja. Vi ska idag tala om framtidsfullmakter. Och det är då en ny lag som ska träda i kraft nu i sommar. Så därför tänkte vi att vi skulle sitta här och lära oss lite om det.
Mm, precis, men vi kan ju börja med att fråga vem du är och vad du har för bakgrund och vad du jobbar med här.
Mm. Jag heter Louise då, som sagt, pluggade i Uppsala. Blev klar för ungefär 1,5 år sedan och började jobba på Familjens Jurist direkt efter examen. Jag jobbar på Familjens Jurists utlandsenhet. Så vi jobbar främst med privaträttsliga ärenden, familjerättsliga ärenden med koppling till andra länder än Sverige. Så att det är lite sån här specialenhet inom företaget. Men Familjens Jurist är ju, vi täcker hela Sverige rent geografiskt. Vi är i nuläget ungefär 200 jurister. Mm. Och arbetar med framförallt dödsfallsjuridik. Det är kärnverksamheten lite grann. Men sen i stort sett all privaträttslig juridik kan man säga att vi täcker in. Framtidsfullmakterna är väl någonting som vi har följt, så att säga, utredningen bakom under en ganska lång tid och internt hållit lite utbildningar och förmedlat information just när det har kommit nya remissvar eller när det till slut gick vidare, då blev en färdig proposition som skulle in för riksdagen, så förmedlades det internt. Så det här är någonting som vi har lagt ganska mycket tid på att lära känna. Vi som sitter på utlandsenheten har också stött på det här institutet från andra länder. Det kanske vi kommer in på senare också, att det här är någonting som kommer ganska sent nu till Sverige. Det har funnits på ganska många platser redan. Så vi har stött på det tidigare, men det är ju helt nytt då för Sveriges del.
Mm.
Så det är väldigt spännande att börja jobba med det nu rent praktiskt. Så.
Hur kommer det att Sverige är så sena?
Det vet vi inte riktigt, utan det har pågått en utredning på det här i Sverige då sedan början av 2000-talet. Egentligen har det stötts och blötts och passerat då ett antal olika remissinstanser och man har föreslagit och man har kommit med andra förslag och utrett och berett och så vidare. Och sen så i mitten av 2000-talet så kom det, jag tror det var 2009, så kom det en rekommendation från EU om att nu vill vi att alla medlemsstater ska införa lagstiftning om det här med framtidsfullmakt i det här institutet. Så det tog väl lite grann skruv. Men en anledning till att det drog ut på tiden var att man under den här tiden som utredningen har pågått har sett över reglerna om god man och förvaltare och korrigerat vissa saker där, och då tyckte man kanske att man kom till rätta med mycket. Och att det här inte var lika då akut, så att säga, nödvändigt. Men sen kom en liten spark från EU kan man väl säga då. Det satt väl igång den lite mer. Vi har haft ett regeringsskifte också. Om det har haft någon inverkan på det kan jag väl inte svara på sådär direkt heller. Men det ligger ju också i samma tid. Men nu någonstans här under hösten så kom man väl i mål helt enkelt. Man hade passerat alla remissinstanser. Alla hade fått säga sitt. Och man tyckte att nu har vi ett färdigt förslag. Och det gick ju också genom riksdagen. Så att då kom man i mål.
Vill du inledningsvis så här bara kort berätta lite vad en framtidsfullmakt är och vilka frågor en sån reglerar, lite allmänt?
En framtidsfullmakt rent fysiskt är ju ett dokument som i mångt och mycket liknar en vanlig fullmakt och ett testamente kan man säga. Det är vissa specifika formkrav, alltså formella krav då, som ställs på den, och funktionen liknar i mångt och mycket en fullmakt, alltså att man ger en viss person rätten att göra någonting visst eller ha hand om en viss angelägenhet. Det som skiljer den är att den villkoras. Den träder inte i kraft förrän den situationen att man blir rättsoförmögen. Alltså man på grund av psykisk ohälsa eller andra hälsoskäl eller liknande tappar sin rättshandlingsförmåga och kan inte ha hand om de saker som framtidsfullmakten reglerar. Så att när man skriver den så vet man inte med säkerhet att den kommer att användas. Det är ju ett så att säga hypotetiskt scenario egentligen. Så att det är väl den stora skillnaden, att den helt enkelt villkoras. Till skillnad då från en vanlig fullmakt som kan gälla på en gång och för en viss sak, och där det är den som lämnar fullmakten som också liksom utövar kontroll över hur den fungerar och används och sådär.
Vilka frågor och vilka reglerar en framtidsfullmakt? Är det några specifika eller är det...
Man kan egentligen du kan lämna en framtidsfullmakt för i stort sett alla typer av åtgärder, och både för specifika bestämda saker eller mer allmänt för, säg, alla mina personliga angelägenheter. Man kan formulera det ganska allmänt också.
Mm.
Det som explicit undantas, det är att fullmaktshavaren kommer aldrig kunna samtycka till eller godkänna åtgärder inom sjukvård till exempel. Det kan man för övrigt inte göra heller med en vanlig fullmakt idag. Då. Men det är en sån sak som uttryckligen undantas, att godkänna eller samverka liksom till åtgärder inom hälso- och sjukvård. Däremot så går det jättebra att till exempel ha kontakt med sjukvården och sådana saker. Men man kan aldrig vara med och fatta beslut om det. Det är väl egentligen det enda som explicit undantas så.
Jag tänker på det här med hur gör man den här, eller vem gör bedömningen när man blir rättsoförmögen? Var går den gränsen?
Som det är formulerat nu så är det ju fullmakthavaren, alltså den som får fullmakten, framtidsfullmakten, som gör bedömningen att nu bedömer jag att fullmaktsgivaren är i ett sådant skick att den här träder i kraft. Och det där är ju någonting som jag tror kommer att sättas på prov när det här väl omsätts i praktiken nu efter att lagen träder i kraft här i sommar. Och det är väl någonting som man kommer att behöva lämna över åt det praktiska för att verkligen kunna se och avgränsa och så vidare. Men som det är formulerat nu så är det fullmaktshavaren som har att avgöra. Och då kan man skriva i fullmakten att man i det läget ska informera till exempel vissa närstående, vissa familjemedlemmar och så vidare. Och man ska också kunna begära ut ett läkarutlåtande för att till exempel då få en läkares bedömning på att personen i fråga till exempel har drabbats av åldersdemens eller Alzheimer eller liknande. Eller i övrigt hamnat i ett sånt läge att det medicinskt liksom är dags.
Men kan det vara vanskligt då om, vad jag gissar då, är en nära anhörig nästan förväntas då utföra en bedömning av en annan persons då till psykiska tillstånd till exempel, och att man då inte nödvändigtvis hämtar in liksom ett medicinskt utlåtande och så, att hur tänker man där? Ska det liksom ske ska man kommunicera med övriga anhöriga och fullmaktsgivaren själv, eller hur tror du att det kommer se ut i praktiken?
Alltså tanken med att överlåta den här bedömningen till fullmaktshavaren är ju lite grann att man inte ska behöva dra ut på det nödvändigt länge, utan den ska kunna träda i kraft väldigt enkelt och väldigt snabbt och smidigt, och det ska inte bli onödiga fördröjningar på grund av utredningar eller sådär. Men som jag var inne på så ska fullmaktshavaren i det läget alltid kunna ha rätt att begära ett läkarutlåtande. Om det är så att det har föregåtts av någon utredning medicinskt och att man fastställer liksom att personen i fråga är i ett sånt läge att det behövs. Så fullmaktshavaren ska kunna hämta stöd från ett läkarutlåtande om man själv känner att man inte är helt säker på det, eller om det är någon annan som motsätter sig det eller liknande. Till slut ska man till och med kunna få det prövat av domstol om det är så att man inte är ense om huruvida den har trätt i kraft eller inte.
Så det är någon form av sista utväg?
Det är en form av sista utväg. I stort så är ju det här någonting som är tänkt att fungera väldigt mycket privaträttsligt och överlämnas liksom åt de enskilda personerna. Men det finns alltid så att säga en möjlighet att koppla in även det offentliga, till exempel då i en domstolsprövning och huruvida den har trätt i kraft.
Det här att det är privaträttsligt och att det på något sätt då kanske ska vara självgående. Jag förstår att det är dels uppställt i den enskildes intresse för att det ska vara flexibelt och dynamiskt och det ska gå snabbt, som du var inne på. Men finns det också en önskan från det allmänna om att kunna liksom inte befatta sig med alla sådana här ärenden och när det funkar då låta det ske på privaträttslig väg? Eller hur tror du det?
Det är väldigt mycket så att för det första så är ju det allmänna systemet som idag gäller då för goda män och förvaltare, det är ganska hårt prövat så, för att idag används goda män i så väldigt, väldigt många olika situationer, så att det systemet är ganska så hårt belastat. Och sen är det väl också egentligen det att många som idag är goda män hade egentligen lika gärna kunnat göra det de gör med grund i en framtidsfullmakt. Det är ju som det ser ut nu så kan det ju vara en make till exempel som är god man åt sin maka och har hand om deras gemensamma ekonomi, men varje år måste lämna in en redovisning till överförmyndaren på allt han gör med deras privata pengar. Och det kan ju kännas nästan lite stötande för någon som är så pass nära anhörig. Och vi har till och med sett exempel på där anhöriga avböjer att vilja vara gode män för att man orkar inte med den här redovisningsskyldigheten och stå under den kontrollen och så vidare. Man anser att det blir för belastande helt enkelt eller för tungt, så att man avstår hellre då. Så att mycket av funktionen med det här är väl tänkt att många av dem som idag är gode män står under överförmyndarens kontroll och det allmännas liksom kontroll kan lika gärna agera i enlighet med en framtidsfullmakt, och då avlastar man lite grann det här systemet och använder bara gode män, förvaltare och det allmänna i de situationer där det verkligen behövs.
Finns det någon som inte kan bli fullmaktshavare, eller kan vem som helst bli det? Måste man ha någon relation till fullmaktsgivaren, eller kan det bli vem som helst?
Det kan bli vem som helst förutsatt att den personen är myndig och själv har så att säga rättshandlingsförmåga. Så att någon som själv är ställd under förvaltning eller har en god man utsedd kan inte vara fullmaktshavare. Men det ställs inga särskilda krav på släktskap eller någon viss, alltså att man är anhörig på något visst sätt. Det gör det inte.
Du nämnde tidigare att det fanns likheter bland annat med testamente och att ja, det är en fullmakt då. Det finns ju även, som vi har kommit in på, inslag av god man och förvaltare i den här rättsliga figuren då. Hur kommer det här till uttryck i lagen, och hur ser du allmänt på att man då har från till och med olika rättsområden då tagit delar och satt in dem i en figur, alltså framtidsfullmakten?
För det första tycker jag att det är väldigt intressant att det är någonting, det är väldigt komplext att man i en och samma rättsfigur har på något sätt samlat inslag från så många andra typer av institut och regleringar och kontroll och allting. Så jag tycker det är väldigt fascinerande egentligen om man tänker på hur pass komplex en framtidsfullmakt faktiskt är. Och samtidigt att den är någonting helt eget och täcker in ett helt eget behov och en helt egen typ av situationer egentligen. Men man kan väl säga som så att det kommer till uttryck i den delen att det till allra, allra största del är ett privaträttsligt institut, men att det alltid kommer att finnas ett inslag av offentlig rätt också. Man kommer alltid att ha liksom det allmännas kontroll tillgängligt så för det fall att det kommer att behövas. Både när det gäller när den träder i kraft, men också om det är någonting i hanteringen av den och utövandet av de åtgärder som den täcker in, så kommer man alltid att kunna vända sig till det allmänna. Så att inte minst i det att det ligger lite i gränslandet är väl ett uttryck för att det är en slags hybrid mellan många andra typer av rättsinstitut.
Hur har det varit att jobba med det här då? Det är ett nytt institut som inte
finns
innan. Hur har det varit att jobba som jurist med det? Någonting som är helt sprillans nytt, som inte liksom är, det är ju inte prövat än, för den tar inte i kraft i första juli. Men så här, bakomliggande arbetet innan och sådär, hur har det funkat?
Det har varit, jag tycker ju jag var inte student för sådär väldigt länge sedan. Mm. Så att jag tyckte det var lite spännande att vara med. För det har känts lite grann som att gå tillbaka till skolan. Och få lära sig liksom att tillämpa någonting nytt. Och titta på propositioner och utredningar och remissvar och sådär. Så jag har känt mig lite hemma i det. Mm. Och sen så, i och med att vi är ett så stort företag. Så finns det ju oerhört mycket kompetens inom företaget som liksom har kunnat förmedlas. Och vi har hjälpts åt väldigt mycket. I att liksom förmedla information så fort det har hänt någonting i den här utredningen och så vidare. Vi har ju som sagt sett prov på den här typen av dokument från andra länder och väl haft en aning om liksom hur den är tänkt att fungera och sådär. Och nu använder vi ju det material som finns, framförallt då från propositionen och sen då den färdiga lagtexten, för att förstå hur den behöver se ut, vilka formkrav behöver man möta, vad får man respektive inte får reglera, hur är det lämpligt att göra om man till exempel vill ha flera fullmaktshavare eller hur man gör med granskning och så vidare och så vidare. Så vi hjälps åt kan man väl säga internt, och jag tycker att vi har fått till ett jättebra sätt att förmedla vad det här är för någonting, när det kan användas. De klienter som vi än så länge har haft kontakt med då för att upprätta de här upplever jag personligen har varit väldigt tacksamma över att det här har kommit. Man anser att det här är någonting väldigt användbart. Man är glad att det egentligen går att göra även här i Sverige. Många upplever jag har haft koll på att det här har kommit i andra länder tidigare. Så att även om det så att säga inte ännu har börjat gälla, så upplever jag att vi har en bra bas att stå på och bra koll på vad som gäller i nuläget. Men det är klart att man får vara väldigt tydlig med det, att i praktiken så kommer ju det här att ta tag innan man verkligen får se prov på vilka svårigheter som dyker upp och hur man kanske lämpligare kan tackla dem när det väl har visat sig vad det kan vara.
Finns det något efter att ha läst propositionen och liksom några farhågor, finns det några särskilda områden i lagen där du tror det kommer liksom läggas, att domstolarna kommer behöva klargöra, eller att man kanske till och med kommer behöva ändra någonting och så?
De saker som, och det är någonting som också har speglats ganska mycket tycker jag när man läser utredningarna bakom, det är för det första det här att överlämnas på en enskild fysisk person att avgöra när den träder i kraft, och det täckte vi lite grann tidigare in vilken möjlighet man ändå har då att be om hjälp mer eller mindre för att avgöra det. Men det är klart att det är en svårighet i sig, särskilt kanske om fullmaktshavaren är ett av flera syskon och det råder någon osämja liksom inom familjen. Så det kan vara en av svårigheterna. Sen är det ju vad gäller själva kontrollen, för att det finns ju ingen automatisk kontroll över hanteringen av de här som det gör då för en god man till exempel, som hela tiden står under överförmyndarens kontroll. Det finns ju ingen sån automatisk för framtidsfullmakter, utan den behöver så att säga kopplas in. Man behöver aktivt göra en anmälan egentligen för att överförmyndaren ska gå in och titta på det och för att man till slut ska kunna, ja, som sista åtgärd ogiltigt förklara den. Så att de farhågor som finns är väl just att kontrollmekanismen inte finns där automatiskt, utan att den måste påkallas, och att det då eventuellt kan vara ett problem att det inte görs på en gång och att det får pågå under en tid innan man fattar misstanke om det och så vidare. Så att kanske att klargöra så att säga precis när banker eller andra som blir inblandade i såna åtgärder har anledning att börja fatta misstanke och så vidare. Men det är sånt som kommer att visa sig, tror jag. Och egentligen så behöver väl det kanske inte bli mycket mer komplicerat än vad det redan nu är för en fullmaktshavare. Om man går in på en bank till exempel, om man fattar misstanke om att det här är nog inte helt korrekt. Så. Jag tror att banker och myndigheter och andra har nog en ganska bra grunduppfattning om när man kanske börjar fatta misstanke om det. Så att det där tror jag kommer att och fungerar väldigt bra. Men det är sådana saker som kommer att visa sig när det används praktiskt.
Hur ser det ut med existerande fullmakter som har utfärdats av då den som är fullmaktsgivare i ett fall av framtidsfullmakt? Kommer de fortsätta löpa parallellt, eller hur?
Alltså om du idag har skrivit en fullmakt som också hanterar situationen då att man blir rättsoförmögen, är det så att du har skrivit en sån fullmakt som möter samma formkrav, till exempel det här med bevittning som vi ju inte har för vanliga fullmakter, men har du en sån fullmakt som möter de formkraven som gäller för en framtidsfullmakt, då är det inte säkert att den blir ogiltig, utan då kan det så att säga fungera som en framtidsfullmakt. Men möter den inte samma formkrav så är det ju inte en framtidsfullmakt, och då kan man säga att den faller den dagen som fullmaktsgivaren då blir oförmögen att handla själv och själv utöva kontroll över det här, då faller den. Och finns det ingen framtidsfullmakt på plats, då blir det kanske eventuellt då istället aktuellt att ansöka om en god man till exempel. Så att fullmakter som finns nu fortsätter att vara lika giltiga som innan så länge fullmaktsgivaren är kapabel att själv utöva kontroll och själv dra tillbaka den om det är så att det blir nödvändigt. Men så fort den förmågan försvinner, då behöver man antingen ha en formellt korrekt framtidsfullmakt, och om inte en sån finns så blir det istället då aktuellt att vända sig till och ansöka om en god man.
Har ni sett på något motstånd kring det här? Man har ju läst lite debattartiklar och så kring ämnet, och det finns ju ganska stort motstånd för att det här ska införas. Men i ert arbete kring det här innan, har ni på den här byrån, har ni sett på något motstånd som ni har reagerat på?
Ja, alltså en sak som vi har stött på och som jag upplever klienter som har kommit i kontakt med oss nu också frågar om, det är avgränsningen av det. Att man uppskattar kanske å ena sidan att man redan nu kan bestämma vem som kommer att kunna ta hand om de här sakerna istället för att det överlåts åt någon okänd längre fram. Men en viss osäkerhet kring avgränsningen, och särskilt om det gäller personer som har till exempel, som jag var inne på då, flera barn, och man ska ha någon slags rangordning mellan barnen och att man är orolig att det kan skapa liksom någon form av konflikt eller sådär. Så att mycket handlar, som jag har märkt om avgränsningsproblematik egentligen. Mm. Både kring vilka åtgärder det ska omfatta, men också hur man väljer så att säga fullmaktshavare. Då. Det är inte alla som har en solklar person eller två solklara personer, utan det kan finnas ett antal. Och sen så kommer det här med granskare in också, om man vill ha någon som utövar granskning och kontroll över fullmaktshavarens aktiviteter och sådär. Och vem man då väljer, och om ett syskon ska utöva kontroll över ett annat syskon. Alltså sådana frågeställningar mycket. Men man är väl lite sådär rädd för att kanske skapa onödiga konflikter mellan de närstående som kan komma i fråga för den här typen av dokument. Den frågan tycker jag har varit uppe, eller som en oro då.
Hur tror du att det kommer se ut i praktiken? Kommer det vara att man i ganska lång tid innan man då är beslutsoförmögen kommer att utfärda en framtidsfullmakt, eller kommer det vara nästan i samband med att man känner att nu är det nog dags att göra det? Om man jämför med ett testamente, kan ju vara liksom, verkligen, det kan man skriva när man är väldigt, väldigt ung, och det, ja, trädde ju förhoppningsvis då i kraft väldigt, väldigt sent. Hur tror du att det kommer se ut med framtidsfullmakter på det sättet?
Man måste ju vara beslutsförmögen så att säga när man skriver den. Man måste vara 18 år fyllda och beslutsförmögen när man skriver den. Så att det går ju inte riktigt på samma sätt som med testamenten att skriva det precis hur långt in i tiden som möjligt, eller som helst så att säga. Utan det finns ju någon slags begränsning där. Så att precis som med testamenten så är det väl egentligen så att det finns ingen som med säkerhet kan säga att man inte behöver ett sånt här typ av dokument, i och med att man kan inte veta vem som drabbas av någon form av olycka eller sjukdom, och det kan ju hända även i tidig ålder så att säga. Så att även vi som kanske inte tänker på det här med åldersdemens eller den typen av situationer, kan ju ändå hamna i situationer där vi faktiskt blir beslutsoförmögna. Så att även för oss unga friska personer så kan det här vara högst aktuellt så att säga, att ändå fundera över. Det som man ska vara medveten om man upprättar den liksom i tidig ålder, precis som med testamenten, att man ska se över det med jämna mellanrum och se, gäller det här fortfarande? Har jag samma relation till den här personen fortfarande så att jag vill att det här ska gälla, eller finns det anledning att se över det? Men så är det ju med alla dokument egentligen som gäller privaträttsligt, att de behöver ses över med jämna mellanrum. Men just eftersom framtidsfullmakt är tänkt att fungera i situationer som kan inträffa även så att säga väldigt oväntat och väldigt plötsligt och även i ung ålder, så är det väl ett dokument som är aktuellt för de allra, allra flesta.
Som jag tolkar det så går det inte att göra en framtidsfullmakt oåterkallelig, utan det ska vara möjligt att kunna återkalla den. Gäller det även då när man har blivit beslutsoförmögen, att man då har kapacitet att återkalla en framtidsfullmakt, eller är det bara i tiden innan man då blir beslutsoförmögen?
Nej, alltså i och med att framtidsfullmakten inte gäller förrän du har blivit beslutsoförmögen, så överlåts det där till att det är överförmyndaren och till sist via domstol som det kan återkallas. Så det är mer att den funktionen inte kan tas bort. Så att säga. Det kan aldrig gå att utse någon till fullmaktshavare helt ovillkorligt och för obestämd framtid, så att säga. Utan möjligheten att återkalla den ska alltid finnas med. Men i och med att den träder i kraft när fullmaktsgivaren är beslutsoförmögen, så överlämnas det liksom åt då, till sist då, överförmyndaren eller domstol att återkalla den. Precis.
Stämmer den här nya då, svenska lagen, stämmer den väl överens med andra länders lagar om framtidsfullmakt, eller finns det några stora skillnader som...
Nej, en skillnad som... Och det var ju för sig en del av utredningen här i Sverige fram till ganska sent. Det var huruvida den här framtidsfullmakten skulle behöva registreras hos överförmyndaren eller motsvarande då institut i andra länder, för att man skulle ha det här offentliga inslaget liksom naturligt. Det har ju tagits bort, som man ser nu i det färdiga förslaget, så har ju det tagits bort. Nu finns det inget sånt krav längre då. Men det finns i en del andra länder, en sån registreringsfunktion och ett allmänt inslag i det, så att säga. Så det är väl en ganska stor skillnad. Men den stora likheten är just syftet med den, användningsområdet för den, vilka åtgärder man kan respektive inte kan reglera i den. Det är väldigt likt det som vi har sett både från länder inom och utanför Europa. Det är det.
Det kanske är en svår fråga, men tror du att EU kommer bli nöjd med med det här när jag lagar? Eller kommer de höra av sig och säga, nej men det var inte det här vi vill åt, ni har gjort det fel?
Nej, det som kom från EU, det var ju liksom en rekommendation att alla länder skulle införa reglering för det här. Och egentligen inte så detaljstyrt så, utan mer att det ska finnas en reglering för det. Så att det tror jag nog att vi har uppnått, så att säga. Sen är det fortfarande på gång en förordning om den här typen av dokument, om framtidsfullmakter, så att man till exempel ska kunna välja tillämplig lag och sådär om man flyttar mellan olika EU-länder och sådär. Så att redan nu kan man lägga in ett lagval, men förordningen har inte kommit ännu. Så att det kommer att regleras på EU-nivå, men det kräver ju också då att det här institutet finns i alla de länderna för att det ska fungera på högre nivå, så att säga. Men jag tror nog att EU är nöjd så långt att vi har infört det, så att säga. Och sen så när förordningen kommer och man får möjlighet att välja tillämplig lag om man flyttar mellan olika länder, då blir det väl mer aktuellt att titta på detaljerna i respektive land för att se, vill jag ha det på det här sättet eller vill jag ha det på det här sättet?
Jag tänkte på, lagen innehåller en jävsregel och jag tänker att i och med då att det ofta är en, får man gissa då, en nära anhörig som utses till fullmaktshavare, om det till exempel med gåvor och liknande, och alltså hur hanterar man eventuella då intressekonflikter som kan uppstå, till exempel om havaren brukar få liksom gåvor, det kanske är ett barn ofta gissar. Hur kommer det lösas?
Det där är också en sån fråga som dyker upp, att man är rädd att sätta någon i en svår situation och behöva överlåta åt någon annan och fatta svåra beslut om sådana saker. Det är möjligt i en framtidsfullmakt att reglera om gåvor. Man kan till exempel då begränsa det till ett visst belopp till vissa personer för vissa syften, att till exempel vid varje födelsedag eller vid varje julafton så ska de här personerna få gåvor till ett värde av det här beloppet och liknande. Så man kan detaljreglera det ganska så väl. Och det som fullmaktshavare tror jag nog att man uppskattar om det finns en så pass tydlig reglering för det. Men det är väl lite från fall till fall också, att har man redan något slags mönster för det där, till exempel då en förälder gentemot sina barn, har man redan något slags utarbetat mönster för vilka gåvor som kommer i fråga och vilka pengar det handlar om, så är det väl ganska lämpligt att avgränsa den på ett motsvarande sätt. Medan om man inte så att säga har något sånt system redan på plats så kanske det blir egentligen ett icke-problem då. Men det finns ju en möjlighet att reglera det mer detalj än vad det gör till exempel för goda män, där det gäller ett ganska så strikt förbud egentligen mot gåvor. Så man öppnar ju ändå upp för en möjlighet att reglera det här om man så vill. Man kan ju också reglera att det inte ska komma i fråga överhuvudtaget, att ingen får rätt till någon form av gåva eller någon form av kompensation. Så att det lämnas väldigt öppet för den enskilde att bestämma. Så det tror jag är bra.
Vad har varit det roligaste med att jobba med det här?
Det roligaste har väl egentligen varit de som har uttryckt en slags glädje och tacksamhet över det här. Jag har haft ett par klienter som, de har väl inte nått någon sådär väldigt hög ålder ändå, men börjar liksom ändå fundera på situationen när man kanske då drabbas av åldersdemens. Och som är glada över att de själva kan bestämma vem som har rätt att göra vad. Att man kan välja en person för en viss sak, en annan person för en annan sak. Istället för att man inte vet vem det är som kommer och se till att det kommer hemtjänst hem till en den dagen man behöver det ordnat eller liknande. Så det tycker jag har varit roligast, att möta det. Särskilt vi som har kunnat se exempel på att det har fungerat bra i andra länder och med personer som flyttar hit från andra länder och har sett det här institutet tidigare, att nu finns det även här och nu vet man liksom att det kan fungera även här. Det tycker jag har varit allra roligaste. Och sen som sagt, jag som var student för inte så jättelänge sedan har tyckt det har varit roligt att få grotta lite i utredningen och propositionen och sett vad slutresultatet till slut blev och sådär. Det har jag tyckt varit roligt också.
Tror du att liksom framtidsfullmakt kommer få stort genomslag i Sverige? Att det liksom kommer bli en integrerad del och väldigt vanligt att folk då anlitar sig av det? Till exempel lite som ett testamente då, att det blir väldigt förankrat i hur man gör liksom.
Ja, nej men jag hoppas väl inte minst, men det tror jag verkligen. För att den täcker ett helt eget område, en helt egen situation. Och Även om många kanske funderar mer på testamente och kanske fortsättningsvis kommer att göra det också. För att man tänker att där blir det så definitivt på något vis. Och där är det viktigt att det blir precis som jag vill. Så finns det ju verkligen, alltså idag är det ju, vi har ju en väldigt stor andel av befolkningen som når en ganska hög ålder. Och fler av oss blir äldre och äldre. Så det finns så att säga en möjlighet att man kommer att spendera ganska många år av sitt liv kanske som beslutsoförmögen i någon del, och att det kan vara otroligt viktigt att inbringa en trygghet i vem som tar hand om saker under den tiden, inte minst om man sen också har ett testamente för vad som ska hända den dagen man faller ifrån, för att liksom ha en kontroll även innan dess. Så jag tror verkligen att det här kommer att bli väldigt uppskattat och användbart.
Och något som talar för det är kanske då också att det är ett institut som då sköts mycket på privaträttslig grund, och att det inte kräver myndigheters inblandning i överdrivet hög grad.
Nej, men exakt. Och samtidigt att man vilar i den här tryggheten att uppstår det en situation där man misstänker att det är någon som missbrukar den här fullmakten, så kommer man att kunna koppla in det allmänna och man kommer kunna ställas till svars för det. Jag tror verkligen att det här kommer att bli användbart, och jag hoppas att det är någonting som många kommer att ta till sig och verkligen fundera över om det är någonting man vill ha.
Har det funnits någon diskussion om eventuell konflikt med redan existerande lagstiftning, eller har det funkat smidigt att få in det här? Det har inte krockat med, inte grundlagarna kanske, men med någon annan lagstiftning som har varit uppe för diskussion, eller har det varit smidigt att bara få in den här?
Det har varit smidigt på så sätt att det här är ju ett komplement. Det är inte tänkt att ersätta någonting, utan det är tänkt som ett komplement. Det instituten med god man, med förvaltare, med vanliga fullmakter, med testamenten, allt det finns ju kvar och fyller samma funktion som tidigare och fungerar på samma vis som tidigare. Det här är ju ett komplement. Man kan väl säga att man har liksom kilat in det tillsammans med de här övriga instituten. Sen är det klart att man, som vi var inne på, så är ju det här framtidsfullmakt är ju en slags hybrid mellan väldigt många andra typer av rättsinstitut. Så man är ju inne och nosar i väldigt många olika typer av lagstiftning, både grundlag men även annan lag. Så att det, när man läser propositionen och ser liksom föreslagna ändringar, så är det ganska många olika lagrum som dyker upp. Men institutet i sig har passat väl in tillsammans med de övriga institut som redan finns. Och är så att säga, och verkligen tänkt att vara ett komplement snarare än en ersättning för någonting annat. Det är precis.
Och sen då, vi har berört det lite och så här, men man får intrycket då av att då myndigheternas inblandning är snarare liksom en efterhandskontrollerande funktion, nästan att man förutsätter att det löser sig privaträttsligt, och om något går fel eller om missbruk är för handen så kliver myndigheterna in. Men då liksom, hur säkerställs det ändå att fullmaktshavaren agerar i fullmaktsgivarens intresse? Alltså har man inrättat, alltså vi har pratat lite om då de här efterhandskontrollerande då. Men hur liksom, ja.
Lite oklar fråga. Nej, men jag förstår vad du menar. Alltså egentligen skulle jag säga att jag skulle svara på den frågan på två sätt. För det första så är det ju tänkt att, och jag har svårt att tänka mig att det skulle bli på något annat vis. Tanken är ju att man ska lämna en framtidsfullmakt till någon man har ett etablerat förhållande till. Det ska råda liksom en förtroendesituation mellan fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren. På ett sätt som det inte alltid behöver göra med en god man. För det är inte alltid det någon närstående. Så att bara det att det så att säga ska vara någon som man redan har en relation till och känner ett förtroende för. Redan där tror man ju att man kommer ifrån mycket av den här risken för missbruk. För att det ska finnas ett förtroendeförhållande och man ska vara säker på att det här är en person som vill mitt bästa. Och som så att säga vill agera för mina intressen så att säga. Vi rekommenderar ju att man, även om det inte är något krav att fullmaktshavaren så att säga deltar i upprättandet av den här framtidsfullmakten, så rekommenderar vi ju såklart att man kommunicerar det så att framtidsfullmaktshavaren då är införstådd med att det här händer, det här upprättas och vad konsekvenserna blir, vilka krav som ställs på en, för det är ju inte bara en rättighet utan en ganska stor skyldighet också i det. Så att bara det att det är tanken att upprättas med någon som man redan har ett förtroendeförhållande till gör ju att man minskar risken för missbruk, så att säga. Det är den första delen. Och sen har man också möjlighet att i framtidsfullmakten utse en granskare. Och det kan vara en fysisk person, det kan också vara en juridisk person. Mm. Och där har man också möjlighet att reglera till exempel att man halvårsvis till exempel ska avge en redovisning till den här granskaren, snarare än då en formellt då till överförmyndarnämnden, utan till en viss person eller en juridisk person. Så man har möjlighet att där införa en sån slags kontroll som idag utövas av överförmyndarnämnden, att det ska istället utövas privaträttsligt. Så det är någonting som vi rekommenderar också, att man har en granskare och att man är tydlig med vilka åtgärder som omfattas och hur granskningen ska ske, hur ofta. En sak man också kan göra är ju att man beskriver vilka saker framtidsfullmaktshavaren får göra, men att vissa saker ska ske i kommunikation med någon annan till exempel, och att man på det sättet också försäkrar sig om att det finns flera inblandade och på det sättet minskar risken för missbruk. Då.
Om man tänker rätt så här, praktiskt, hur kommer gemene svensk kunna liksom anpassa sig till det här? Är det ett enkelt system eller kommer det krävas att man har ombud? Eller, när man läser lagen så låter den ju väldigt, väldigt modern och ganska simpel. Men i praktiken, hur tror du att liksom, gemene svensk kommer uppfatta lagen och hantera den?
Jag tror att det kan likställas lite grann med testamente idag. Mm. Att det är många som skriver testamenten på egen hand. Men det är väldigt många som också tar juridisk hjälp av det. Mm. Inte minst för att man vill säkerställa att man inte missar liksom någon potentiell situation eller liknande. Så jag tror att det kommer bli lite lika. Att framtidsfullmakt kommer säkert att vara någonting som många tar till sig och upplever att det här kan jag skriva på egen hand. Jag vet vem jag vill ge den här fullmakten till. Jag vet hur jag vill att granskningen ska fungera. Jag vet vilka åtgärder och så vidare och så vidare. Men jag tror att framförallt under de första åren innan det har kommit tillräckligt mycket praktiska exempel, tror jag att många kommer att söka sig till en jurist för att dels då få reda på att man uppfyller formkraven så att det inte blir någon brist i den. För det är ju sånt som kan bli väldigt jobbigt så att säga senare om det att man har missat ett formellt krav och att det av den anledningen inte fungerar. Men också för att säkerställa avgränsningen. Som jag var inne på så tror jag att det är ett sånt problem som många upplever. Hur avgränsar jag det här på bästa sätt? Och vill jag att det är en person som gör de här sakerna medan en annan person gör de här sakerna? Hur formulerar jag det på bästa sätt? Ska man ha ett första respektive andrahandsval på fullmaktshavare till exempel? Hur ska granskningen fungera? Vill jag ha en juridisk person som utövar det? Så jag tror att under i alla fall den första tiden innan det kommer tillräckligt mycket praktiska exempel på vilka problem som kan komma uppstå, så tror jag att man kommer att söka sig till en jurist för att få hjälp med det. Men jag upplever också lagen som ganska, den är ganska rakt på sak, den är ganska direkt skriven. Det framgår ganska klart och tydligt hur man får respektive inte får göra, vad det här är tänkt att fungera som och så vidare. Jag tycker också att de har skrivit den på ett väldigt tillgängligt sätt.
Mm. Så. Mm. Väldigt tacksamt sätt.
Jo, men verkligen.
Jämfört med många andra fina lagar.
Ja. Som handelsbalken.
Ja, den fysa balken är också en favorit i sammanhanget. Får man säga.
Men när du ser på den här lagen nu när den är klar. Är det någonting som de har missat helt? Som är så uppenbart att nej, men det här tycker ju vi ändå borde ha varit med. Eller oj. Det här. Det är en svår fråga.
Jag tänkte så här, biträdande juristen här sätter regeringen. nej, det är ingenting. Och det ska vi säga, det är ingenting som har diskuterats inom företaget heller. Att vi menar på att det är någonting de har bortsett från eller missat. En fördel med att det har utretts under så lång tid är väl just att man har vägt alltså alla potentiella följder, fördelar, nackdelar.
Mm.
Det är en gedigen utredning bakom det här. Det är det verkligen. Och sen är det ju som med alla lagar så att säga, vissa saker som kommer att behöva så att säga utredas av de praktiska rättstillämparna. Så är det ju så att säga, kommer behöva fyllas ut av praktiska exempel senare. Så att nej, jag tycker som sagt att den är skriven på ett väldigt tillgängligt sätt. Den är klar och tydlig. Läser man utredningen bakom det så tycker jag att det är väl avgränsat, det är väl motiverat. Man har valt det här privaträttsliga men med en möjlig inkoppling av det offentliga. Men det är i stora drag liksom menat att vara privaträttsligt.
Det som man väl har överlämnat till domstolarna att klargöra, tycker också att det har varit liksom på ett adekvat och bra sätt de grejerna som...
Ja, men det upplever jag. Det är ju framförallt de två situationerna. Dels när träder den här i kraft och nu finns det en risk här att det förekommer missbruk. Vad gör vi då för att det inte ska kunna fortsätta? Det är de två situationerna. Och i sammanhanget så upplever jag verkligen att det är de situationerna där det behövs. Och att det ska inte kopplas in förrän det faktiskt behövs. Utan i övrigt ska det kunna skötas privaträttsligt. Så att, nej, det upplever jag absolut. Att den är väl avgränsad.
Finns det någonting du gärna vill prata om som inte vi har nämnt?
Nej, men det är väl kanske värt att ändå nämna det här som jag var inne på, att det här är ett komplement till det som redan finns. Det har tidigare så att säga riktats en del kritik mot vissa då goda män, vissa överförmyndare i en del kommuner som har varit väldigt hårt belastade, och det har då gjort att kontrollen inte riktigt har skötts på det sätt man har önskat. Men väldigt många goda män utför ett fantastiskt bra jobb.
Mm.
Väldigt många goda män hade kunnat göra det de gör med grund i en framtidsfullmakt istället. Och blivit så att säga befriad från den här offentliga kontrollen och redovisningen. Det hade inte blivit nödvändigt förrän det att det faktiskt finns någon verklig risk för att någonting går fel.
Mm.
Så att det är ett komplement. Och jag tror att det kommer att vara ett fantastiskt komplement till det som redan finns.
Mm.
Och någonting som i stort sett alla människor bör liksom fundera på om man skulle vilja ha. Jag tror att det kommer att bli väldigt, väldigt användbart, väldigt lätt tillämpat, hoppas vi i alla fall. Men de svårigheter i tillämpningen som man kan stöta på kommer man väl egentligen inte ifrån med någonting. Alltså det är sådana situationer som man alltid får räkna med när det gäller avtal mellan privatpersoner och fullmakter som de gäller nu och så vidare. Det är ett komplement, det vill jag verkligen understryka. Att det är tänkt liksom att fungera tillsammans med de här sakerna som redan finns på plats så att säga.
För den här gode man-diskussionen har ju varit i media väldigt, väldigt mycket de senaste åren. Nästan varje dag har det varit någonting med gode män och att det missbrukas och sådär.
Mm.
Så det skulle bli spännande att se hur den här...
Mm. Men, och det är alltså inte en reaktion på den...
Nej, alltså som sagt, den här utredningen har ju pågått under tiden man också har sett över och förändrat lite grann i reglerna för god man och förvaltare. Mm. Så att det är klart att den här kritiken som har framförts mot gode män eller mot överförmyndare, det är klart att den finns med även i utredningen för det här.
Mm.
Men så att säga, det främsta syftet med framtidsfullmakter är inte att komma till rätta med goda män som inte sköter sig.
Mm.
Utan den har verkligen ett eget syfte och ska fungera på ett annat sätt.
Mm.
Och inte minst att möjliggöra för många goda män som lika gärna hade kunnat hantera det de gör med grund i en framtidsfullmakt.
Mm.
Avlasta lite av det allmänna systemet och använda det allmänna systemet och de resurserna bara i de fall där det verkligen behövs.
Mm.
Så att det är det som är det främsta med det.
Ja, men det låter bra. Det känns som att vi har gjort en ganska bra inventering av lagen.
Tycker jag verkligen.
Ja, så jag tänkte bara höra att vill du avslutningsvis då ge något sorts sammanfattande omdöme av den? Vi har hört att ni och du är ganska positiv till den.
Mm.
Och bara hur, ja, om du vill säga något kort om.
Mm. Nej, men vi är positiva till den. Och sen är det såklart att man är lite vaksam liksom inför att det ska börja omsättas i praktiken. Det kan man ju inte sticka under stol med att det är fortfarande på teoretisk plan.
Mm.
Absolut. Men inte minst då med erfarenheten från hur det har fungerat i andra länder och så vidare. Och hur vi tror att det här kommer att fungera som ett komplement till det som redan finns. Så är vi positivt inställda till det. Men det är ju med lite spänning man ändå ser hur det kommer att fungera i praktiken.
Mm.
Och de här problemen som ändå har uppmärksammats liksom i utredningen. Hur stora kommer de att bli? Och kommer det att behöva ändras på något sätt längre fram för att minska dem i så fall.
Ja, men då får vi tacka dig jättemycket för det här samtalet.
Tack,
Louise Åhl på Familjens Jurist i Stockholm.
Det var jättekul att ni ville komma hit.